Hej. Just nu är att skriva och den här podden kanske det enda verkligt betydelsefulla i mitt liv. Jag var nyligen med om en jobbig sak och det känns alldeles hopplöst allting. Det är för jävligt hoppet. Man inbillar sig att man har en chans till lycka. Hjärnan har en fruktansvärt vidrig förmåga att intala sig själv att saker kommer gå ens väg. Ignorera allt som talar emot det och cherrypicka ut det som talar för det. För att spela upp ett bra citat från en låt. Man vill befinna sig i det där läget. Låtsas att man har förutsättningarna för lycka. Låtsas att den där källan finns där som ger en det. Fy fan, man ska aldrig släppa garden och hoppas på något. Men det här kommer ni få höra om någon gång i framtiden. Förmodligen inte på ett år i alla fall med den takt jag skriver. Ni behöver inte swisha den här gången. Det gjorde ni så bra senast. Pengar kommer inte göra mig lycklig. Och nej, det här är inte riktat till dig, så du behöver inte ta åt det. Det är riktat till lyssnare som eventuellt vill veta hur jag mår och varför det har dröjt. This time of night I could call you up. I get angry with athletic ease, break common laws in twos and threes. If I die clutching your photograph, don't call me boring, it's just cause I like you. Oh, take me on back and take me back to the place where I could feel your heart. Is this the end or just the start of something?
I haven't had the chance to speak at Godspeed. I break the law once every week to feel your touch. I watch the book to you in bed. Do you feel better? Oh, the seditious makes me ill. Your name is dripping from my pen. So you're not around to curse. I got all trouble.
Senare under dagen la vi till varandra på Facebook. För nu var väl ändå Alexandra och jag kompisar på riktigt. Oväntat nog delade vi en vän, parklivaren Kalmar Jesus. Hur känner ni varandra? Han är nära vän med mitt ex, svarade hon. Jag flyttade upp till Stockholm med exet. Det la jag på minnet. En av många spännande saker med att lära känna någon ny. Lägga pussel med små bitar av info och anekdoter. Alexandra har bott i Kalmar, tydligen. Via min Facebook hittade hon till mitt Instagram-konto. Jävlar vad bra du är på att rita, skrev hon. Det tackade jag för och uppmanade henne att skicka en bild av sitt ansikte, eftersom det var länge sedan jag hade ritat av någon. En oskyldig förfrågan som till ytan bara bestod av vad den stavade ut, men som på ett djupare plan var talande om hur jag funkar som social och relationsmålinriktad aktör. Det första är hur viktigt jag ser på att få den där första bilden. En vanlig selfie är väl inget speciellt. Många tar en varje dag och lägger upp på Instagram eller vad folk nu använder nu för tiden. Men en bild får mening när det finns en enskild avsändare och en enskild mottagare. Den genomsyras med intimitet och tillit, exklusivitet. Drar man det till sin spets är det samma princip som gör att en privat skickad erotiskt laddad bild är 100 gånger hetare än en dussin bild på internet som finns för allas beskådan. Men principen gäller på lägre nivåer också. Tänk att någon spelar och sjunger en vacker serenad för dig jämfört med att samma person står på scen och sjunger den inför 100 pers. Värdet av den personliga kopplingen devalveras för varje mottagare som läggs till. Tonight, when I came home from work. Tonight, when I came home from work. There he, unforeseen. Passed the guitar and said I better at my car right now. Won't you please give me your tune? We had change of the moon. We had change of the moon. sket sig och för sig det, för Alexandra föreslog att jag skulle ta någon av hennes profilbilder. Jag hoppades att det bara var en dålig självkänsla hon hade, för någon gång skulle jag få min första bild. Det är absolut nödvändigt. En del av att slå in ännu inte öppna dörrar. Valsen som man dansar i en ny relation där den ena eller båda inte har enbart platonska intentioner. Är man en gång redan straffad är det lätt att man blir haffad. Det gäller att skapa en inbjudande öppning som blir en ömsesidig vana som på sikt kan eskalera. Och det andra som var talande om mig. Min förfrågan var ett tydligt tecken på hur jag visar kärlek och uppskattning. Fallstudie. Amanda Johansson, årskurs 2 i grundskolan. Jag var dörrkär i huvudsak på avstånd, men det var en simplare ålder där självinsikten var bristande och analys av andras syn på och tankar om en var obefintlig. En plojtimme, något förstadium till bild som mer var någon slags pyssel. Jag gjorde en mer komplex konstruktion än de andra, som jag förmodligen hade lärt mig om på tips- och tricksidorna i Kalanka. Ett ihopvikbart kort som vecklar ut sig i tre dimensioner. Jag hade klippt en figur av en katt, eftersom det var en förkärlek jag och Amanda delade. Hon stod med 3-4 andra tjejer i en flock runt mig när jag färdigställde verket. De förundrades. Jag gav det till Amanda som en gåva. Jag tänkte att hon skulle bli smickrad, känna sig utvald, inse att vi två hörde ihop och hur speciell jag var, trots att jag inte såg mycket ut för världen. Att jag skulle få en puss. Jag fick ett tack. Det är där kärnan sitter. Den här urhändelsen stannade inte där utan har allt eftersom utvecklats till en vanligt förekommande företeelse. Ett beteendemönster skulle man nästan kunna säga. Ja, det minns ni väl från berättelsen om Jenny. Gång efter gång inbillar jag mig att jag kan få någon intresserad på fall eller till och med rädda en fallerande attraktion. Genom diverse kreativa verk. Att jag ska kunna lura någon att jag inte är mig själv. Love, denna oattraktiva, tråkiga, jobbiga skepnad. Att det ska förblinda någon från att se alla mina brister. Bli så betagna av ren förväntan. Tänk så släpper jag en hitsingel som säljer platinum. Eller så tecknar jag ett mästerverk till porträtt som skrivs in i historien. Tillsammans med sitt äkta par, konstnär och musa. Men det kommer såklart aldrig hända. Det är urbota löjligt och barnsligt alltsammans. Jag har ingen vidare talang inom något fält, inte tillräckligt för att få någon sorts framgång och status, och därför inte heller romantiskt intresse från kvinnor. För det är såklart det hela måste kokas ner till. Framgång och status. Inte heller tillräckligt tilltalande som person för att någon skulle se det som en attraktionsalstrande bonus. Nej, det är ett hopplöst tidsfördriv alltsammans. På det stora hela är ett oombett porträtt inget mer än en dickpick. Genant som bäst, om inte obehagligt och dömt att dö på världsalltets soptipp på samma vis som jag och många andra kommer göra, förr snarare än senare. Alexandra verkade däremot se fram emot mitt porträtt av henne, vilket hon nog inte skulle ha gjort över en kukbild. Fast min teckning var å andra sidan inte oombedd. Jag skrev, men jag är väldigt tacksam för att du skrev till mig igår. Det var superkul och det är sällan folk hör av sig till mig för att umgås. Så det fick mig att känna mig speciell och önskvärd för första gången på länge. Det är få förunnat att känna sig så. Önskvärd. Speciell. Jag hade varken känt mig önskvärd eller speciell sedan Jenny. Något man fattar ganska fort är att dessa inte är absoluta eller varaktiga adjektiv. Ingen är önskvärd i ett tomrum. Folk med väldigt få undantag är ytterst ersättliga. Samma sak med speciell. Ingen är så jävla unik och värdefull, bortsett från att vara det för en annan person. Förankrat till någon annans högst oförutsägbara godtycke, som i sig är tidsbestämt. Plötsligt blir man vardag, man blir en rutin, och rutiner mår bra av att bytas ut då och då. Därför var jag väldigt tacksam över det som var precis just nu. Hon svarade att fler borde höra av sig först till mig och få mig att känna så. Det lär ha varit ett sätt att avlasta lite känslomässigt ansvar. Hade hon axlat uppgiften helhjärtat hade hon inte önskat att någon annan skulle anställas på deltid. Men det var klart, hon hade ju pojkvän. Sin käresta Joel som vi kom in på. Var beredd på att jag kanske kommer skriva väldigt ofta och därför uppfattas som lite småjobbig. Jag har väldigt lätt att bli fäst vid nya bekantskaper. Det är nog osäkerheten som spökar. Det var helt okej, enligt Alexandra. Så länge jag inte raggade på henne. För hon var i ett superlyckligt förhållande och oroade sig över att han skulle bli svartsjuk. Jag medgav att jag hade väldigt lätt att bli kär. Hon skickade en skärmbild. Koski från Carmen-gänget hade häromdagen skrivit meddelandet "Sätter en bärs på att han kommer bli kär i dig", vilket Alexandra hade tagit illa upp av. Men ja, how could I not? Någon skulle snart bli skyldig någon annan än öl. Jag skrev att jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var attraherad av Alexandra, för återigen, hon var väldigt attraktiv. Det hade krävts en övermänsklig disciplin för att övervinna den instinktiva reaktionen. Men hon hade ett lågt självförtroende när hon jämförde sig med andra tjejer. Och hon tyckte att Joel var i en helt annan liga än henne. Det är ju en bra inställning att ha i en relation. Så länge det inte går överstyr. Det bästa är om båda känner så för den andra. Alla rätt alltså. Fan, om man hade varit sådan, svarade jag efter att Alexander hade radat upp flera fantastiska egenskaper Joel hade. Haha, det är absolut inget fel på dig, svarade hon. Vilket kan vara den största lögnen som någonsin uttalats. Jag vill bara ha det ni verkar ha. Vad tycker du vi verkar ha? En relation med någon man älskar som älskar en tillbaka. Det kommer du få snart. Jag gapskrattade. Väntar hon sig en Oscar eller? Det kommer du inte få från mig, du övertygar ingen. Jag skrev godnatt och att om hon oroade sig för att Joel skulle bli svartsjuk var det bara att skicka honom en bild på mig så skulle alla sådana eventuella känslor försvinna snabbare än man kan säga fulast i världen. Bussen till jobbet var samma som vanligt. Den enda som gick till och från Lappis, buss 50. Den skulle jag gå av någonstans och sen byta till en annan. Var fan skulle jag gå av nu igen? Var det Tekniska högskolan? Nu hade jag varit ouppmärksam och blev nervös över att ha missat hållplatsen. Jag hade inga marginaler. Jag gick av. Jaha, vad skulle jag göra nu? Beslutet var felaktigt taget. Roslagsgatan låg före högskolan. Klockan. Varje minut jag står här och bara väntar på nästa buss är en minut slösad och en minut försenad till mitt första arbetspass. Bättre att vara aktiv än passiv. Jag gjorde mitt bästa snarare än det fanns inget jag hade kunnat göra. Jo, det finns det visst, din lata uppgivna idiot. En grön hyrcykel. EU-bike. Sådana hade jag ju sett många gånger utan att ha haft orsak att använda dem. Nu när jag hade goda skäl kunde man ju ha tänkt att det äntligen skulle bli av. Appen, som jag såklart var tvungen att ladda ner, allt är appar nu för tiden, funkade inte. Jag som så sällan hade otur med teknik. Oftast handlade det inte om otur utan ren inkompetens. Kanske så även nu, men Så vanliga som dessa billiga cyklar var, en självklar del av stadsbilden i, vad jag får förmoda, fler städer i EU än Stockholm, så borde de ha gjort det mer användarvänligt. Jävla EU.
Dricker kaffe, tröstar dig, säger att ni är mycket mognare än mig. Du svarar inte men håller med. I spelad ödmjukhet, prata med morbror som är sur. Jävla EU. Inget är på riktigt längre, allting drivs av bidragspengar. Idioter, varför finns det inga kvoter för idioter? TV, vi vill också vara med. Idioter, varför finns det inga kvoter för idioter? På radio och TV, vi vill också vara med.
Spring Love, spring. Närmsta röda tunnelbana. Fast det verkade inte vara livsviktigt att jag kom i tid. Chefen hade en utläggning om att vissa på kontoret hade för vana att komma 5 minuter sent när han höll låda på morgonmötet. Över ett helt år blir det många timmar. Men när jag gick fram och skamset bad om ursäkt för att jag hade varit försenad med det dubbla, sa han att jag inte var schemalagd. Det hade tydligen betydelse. In i splitten med dig nu. 45 postnummer. 11415 till 11460. Många grå plastbackar. Jag var väldigt långsam. Blev tillsagd för att jag satte mig ner på golvet för att separera de osorterade försändelserna från varandra. I mitt personliga brev hade jag skrivit att jag lärde mig snabbt och bra så länge man sa åt mig hur saker gick till. En sanning med modifikation. Jag är väldigt dålig på att ta kritik. Tar åt mig allt personligt och blir tårögd och sårmagad. Men det gör mig väldigt benägen att inte återupprepa felet för att inte bli tillsagd igen. Så det är nog en tillgång snarare än en brist, kan man intala sig själv av ren självbevarelsedrift. Jag fortsatte i min egna takt. Jag var ännu ingen lönsam liten vän. Satte på en låt Alexandra hade tipsat om. Då kändes det lite lättare. Jag var en del av en lång kedja av misslyckade män. Men våra känslor, de var äkta. Kamningen gick inte mycket snabbare. En kille från Indien var det verkade som var utvald att lära upp mig. Jag förstod tanken, för han verkade onekligen vara effektiv. Men i kommunikationen brast det. Han kunde väldigt lite svenska och jag hade svårt att förstå hans engelska. Inget var optimalt. I vanliga fall var jag bra på informationsinhämtning, men att göra det på det här sättet, kolla på brevet, läsa av adressen, hitta adressen i hagen och skåp, kolla på namnet, leta efter efternamnet på listan, lägga upp brevet i rätt fack. Ja, det tog tid och gick inte direkt snabbare av att vi stod 2 pers och trängdes i samma hage. Stämningen på kontoret skilde sig från den på Gröna Lund. Istället för överdrivet fake positiv och peppig var den, ursäkta klyschuttrycket, rå men hjärtlig. Kalla varandra fuckface, din jävla sopa, fråga varför jobbar du inte när personen helt uppenbart stod och jobbade för fulla muggar. Dessutom var det riktat åt båda hållen, mellan teamledarna och fotsoldaterna. Lika lite som jag hade deltagit i charaden på Grönan gjorde jag det nu här. Jag gillar inte att förolämpa personer i deras ansikte, även om jag skulle ogilla dem. Och ännu mindre att ta emot förolämpningar. Att försvara sig, ja då förstår man inte att det är på skämt. Att bara ta emot, då känns det patetiskt och jag-svagt. Det enda giltiga är att svara med en smash på bollen tillbaka, men det tycker jag som sagt inte om att göra. Som tur är behöver bara den som ger sig in i leken tåla. Deltar man inte blir det inga påhopp, eftersom det ju inte handlar om egentlig elakhet. Dock markerar man med detta att man inte är en del av den sociala gemenskapen. På gott och ont, men för mig kan det kvitta. Hellre är jag ensam 8 timmar om dagen än att ta del i en sådan godtycklig ritual på en arbetsplats. Man jobbar för att ha råd att leva och i bästa fall kunna vara social på fritiden. Varken mer eller mindre.
Alla andra här är på väg någonstans. Alla kommer och de går sen. Jag ska gå jag med, ja ni ska få se. Kanske sent i våren lön.
Först Karlavägen, sen Nybrogatan. Mycket frustration från kollegan. Mycket långtråkighet för mig. Jag kunde inte direkt ta på mig hörlurarna och lyssna på musik eller podd när jag delade post tillsammans med en annan person som visade hur man skulle göra. Det var väldigt svårt att hålla balansen i början på cykeln när den hade 4 tunga lådor post på sig. Varsina 2 där fram och 2 till där bak. Dessutom i stadstrafik som jag knappt hade cyklat i förut. Livrädd är ett lite väl starkt ord, men något åt det hållet. Jag var hemma strax innan 17, tog tunnelbanan till universitetet nu och sen bussen därifrån. Det kändes mycket smidigare. I värsta fall kunde man gå från stationen till Lappis, det tog max 15 minuter. Köpte några 3-5-or, Burgenfels, för att hålla de ålderdomliga tyska renhetslagarna vid liv. Skickade en bild till Alexandra. Hon var på väg till sitt jobb som personlig assistent. Nattpass, det hade det varit igår också. Vi slog fast att innan, eller kanske efter, nästa onsdagsöl på Carmen skulle vi gå på stand-up. CB comedy på No Name Bar. Jag hade varit där för första gången för några veckor sedan. Det var inte en vanlig kväll. Det var Henrik Mattissons special Återfallskingen. Han drack öl från scenen så showen levde upp till sitt namn. Jag tog själv en bir på övervåningen innan det började. Såg ett ansikte jag kände igen i hörnet till höger om baren. Det bildsköna men akademiska ansiktet. Mustaschen. Ja, det var ingen mindre än Erik Lauri Runkapallekulo. Jag presenterade mig och han visste vem jag var. Han hade hört mig i podden Söndagsakuten, liksom jag hade hört honom där. Av alla tänkbara sällskap var han där med sin mor. Inget fel med det såklart, tvärtom, men det är så långt från relationen jag har till min egen mamma som det kan bli. Jag frågade hur det gick med katterna och med hans flickvän. Katterna mådde bra. Flickvännen hade gjort slut. Vad förväntas av en att svara i en sån situation? Det var ingen kompisrelation, knappt ens en bekant relation. Vi hade aldrig tidigare träffats och de enda orden som hade utbytts var att han hade tagit mig i försvar en gång när jag satt på en av de svarta sätena utanför biljettkassan i Stockholms kulturhus. Jag hade ringt in till Simon Svenssons Ring UP-podd som enda person att försvara det i samtidens kontext mycket luddiga begreppet patriarkatets giltighet och relevans. Det skulle jag inte gjort idag. Ja, så såg vår relation ut, så vad skulle jag säga? Somliga röster från feministiskt håll har raljerat över att folk på automatik beklagar sorgen när ett förhållande har tagit slut. Har jag fått för mig. Men jag vill tro att oavsett på vilken sida man står, den mäktiga eller den maktlösa, så är ett uppbrott smärtsamt och jobbigt. Såvida inte den ena eller båda är känslolösa sociopater. För även om förhållandet är hemskt har det funnits en anledning till att det uppstod från första början och att dess eld har fortsatt brinna så länge som det nu har gjort. Man växer in i varandra, skapar ett beroende som kan liknas vid ett långvarigt drogmissbruk. Om inte det så tar det alltid emot att något som varit värdefullt slängs i papperskorgen och går upp i rök. Skadegörelse, olovlig brand på offentlig plats. Och om inte det har man ett samvete i alla fall. och smärtar över hur man kommer såra den andra. Jag vill tro att den absoluta majoriteten inte vill såra andra. Sånt sker av vårdslöshet eller egoism. Väldigt få ser skadan som ett ändamål i sig och njuter av det. Ja, som sagt, vad ska man svara när någon berättar att ett förhållande tagit slut? Jag svarade, jaha, okej, vad tråkigt. Jag hade ju själv fått en mustig försmak för hur det kändes att bli lämnad. Det var inte ett trevligt förlopp, men det fanns inte så mycket jag kunde göra. Den enda som kan läka ett brustet hjärta är tiden, gärningsmannen själv eller en framtida gärningsman. Jag satte mig längst fram och tog en klunk av min andra öl. Folk är så ängsliga, helt tomt på första raden. Men jag gillade uppmärksamhet, speciellt om jag själv inte behövde arbeta för eller initiera den. Konferensieren Isak Wahlberg frågade vad jag hette. Sen en vanlig back and forth, arbetslös, deprimerad, har fortfarande inte kommit över mitt ex som var dubbelt så gammal. Min bästa kompis tog livet av sig, den vanliga vändan. Isak skämtade på min bekostnad, publiken skrattade, den vanliga vändan. K. Svensson öppnade och var fantastiskt rolig. Vi pratade efteråt. Jag berättade att jag hade startat en podd med Huselius. Vi stod i baren och hans fulla uppmärksamhet låg på mig. Glad och väldigt intresserad. Jag har aldrig träffat en så trevlig person i hans bransch. Det var dit vi skulle gå på onsdag. Isak höll i klubben. Alexandra såg fram emot att jag skulle få träffa hennes pojkvän. Du kommer tycka om honom, jag lovar. Han är en superfin kille. Det var inte första gången jag fick höra det. Hon förstod alltså inte att ju snyggare, roligare och trevligare han var, desto mindre skulle jag tycka om honom. Ju superfinare han var, desto superfulare var jag i jämförelse. Innan jag gick och la mig blev det till en repris, ett déjà vu-ögonblick. Hon frågade om min incestfetisch och om jag hade fått sänkt libido av antidepressiva. Det var ju inte första gången det hände. Gå och lägg dig nu, låt inte mig hålla dig vaken. Okej, godnatt. Jag förstör alla bilder jag är med i. Utan mig skulle allting bli perfekt. Selfie-naturen blir en tavla på museum, hyllad utav kritiker och kännare som sett det penseldrag som uppstår fjäderlätt. De finns i hela världen, nu är jag miljonär. Verk på gallerier bland folket där jag kär. Jag känner att mina aktier står på topp, så jag tackar Gud för Photoshop. Jag förstör alla bilder jag är med i. Utan mig skulle allt gå som en dans. En bild med några vänner blir en religiös moral, vars smärta är erbarmlig, vars passion är total. Folk i hela landet går i trans, bara inte jag kan synas alls. Det är sorgligt med ett enkelt sätt att göra en profit. De syns på Fotografiska och Louvren i Paris. Min aktie står väl definitivt på topp, så jag tackar Gud för Photoshop. För hade jag i mörker gjort framkallningar från film och sammanställt collage med sax och lite lim. Nu har jag modernare teknik i arsenalen, intelligenta verktyg, flera lager och kanaler. Ja, mycket blir bättre utan mig. Ett slumområde blir en gentrifierad hipstergrej. Färdig bro av en bespottad arkitekt blir ett monument dit folk turistar med sin släkt. Chip to Gaza blir en trevlig seglats.
världen skulle bli en fredlig plats.